Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 14. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Louisa Terras Wahlberg från tankesmedjan Säkerhetstanken. Och vårt samtal rör sig kring hennes forskning om kvinnor i våldsbejakande miljöer och varför det är så många kvinnor som ansluter sig till just nu då, IS. Vi pratar om vad det är som lockar och Louisa berättar om 7 löften som hon har identifierat att IS använder sig av i sin propaganda. Och vi hade en del strul med ljudet när vi spelade in vårt samtal, men förhoppningsvis ska det inte påverka din upplevelse allt för mycket. Så nu kör vi helt enkelt. Hej Louisa och välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Kan inte du bara börja med att berätta lite vem du är?
Jo, jag heter Louisa Terras Wahlberg och jag har specialiserat mig på frågor om våldsbejakande extremism. Jag har gjort det utifrån lite olika perspektiv och i olika organisationer och har tidigare jobbat i bland annat regeringskansliet med de här frågorna. Jag har också varit på Sveriges kommuner och landsting och har en bredare bakgrund i säkerhetspolitiken. Nu så har jag tillsammans med några studiekamrater från Försvarshögskolan där jag tidigare studerade skapat en tankesmedja som heter Säkerhetstanken. Och där arbetar vi med olika säkerhetspolitiska frågor utifrån lite olika metoder.
Och vad var det som gjorde att du intresserade dig för just det här området?
Jag har egentligen alltid varit intresserad av försvars- och säkerhetsfrågor. Redan som ett litet barn så brukade jag leta ubåtar ute i skärgården. Men när jag arbetade med de här frågorna som sakkunnig vid regeringskansliet så fick jag väldigt mycket frågor om just kvinnor i våldsbejakande extrema rörelser. Och det finns ganska begränsad forskning på just det området, vilket gjorde att jag valde att gå tillbaka och gräva djupare i de ämnena för att själv finna svaren på frågorna, så att säga.
Och du har ju gjort en studie som tittar på just rekrytering mot kvinnor.
Jo, men den grundar sig just på den här frågan. Hur kommer det sig att vi har så pass många kvinnor som har valt att ansluta sig just nu då till den så kallade islamiska staten? Och i forskningen så brukar man tala om vad man kallar push- och pull-faktorer för radikalisering. Och där är liksom radikaliseringen en process som får en grupp eller en person att stötta eller att själv använda våld för att nå ett politiskt eller religiöst mål. Och pushfaktorer är liksom saker som puttar en person ner för radikaliseringens bana, och de relaterar ofta till personernas privata sociala situation och grundar sig i någon sorts djupt missnöje. Och pullfaktorerna är dragningskrafter som istället lovar kvinnorna positiva löften, kan man säga. Och det är de jag har tittat på, så att jag har satt mig ner med mer än 1000 sidor av IS officiella propaganda och letat vad är det egentligen man lovar kvinnor i de här rörelserna? Och varför, hur kommer det sig att mellan 40 och 50 kvinnor har valt att ansluta sig till IS från Sverige?
Ja, men för jag kan ju tänka då och fundera över vad är det som gör att man ansluter sig då? För jag tänker, det är ju inte ett speciellt säkert ställe att befinna sig på.
Nej, och det är det ju inte. Det har du ju helt rätt i. Och det är ju väldigt många som ställer sig den frågan. Och svaret är väl att man lockar med väldigt många olika saker, och man lockar väldigt unga kvinnor, alltså många gånger tonåringar till de här miljöerna. Och där kanske den kritiska tänkarförmågan är lite begränsad ibland. Så att man kanske lockas in i någonting som man inte riktigt förstår sig på till fullo.
Ja, och jag tänker att man kanske är på ett ställe då just som tonåring också i livet, att man funderar över, ja men vad är min roll och vad passar jag in, och och så vidare.
Precis, och där har vi ju just de här pushfaktorerna där man många gånger pratar om social och kulturell isolation och ifrågasättandet av den egna identiteten och tillhörigheten och en känsla av utanförskap. Så att man söker sig egentligen ett nytt sammanhang där man kan skapa liksom en ny identitet, så att säga.
Ja, vilket är ju helt förståeligt, för ingen av oss vill ju känna sig utanför, vi vill ju vara delaktiga.
Precis, och det är en jätteviktig faktor i forskning om extremism, oavsett om man pratar om högerextrema rörelser eller om man pratar om vänsterextrema rörelser eller om extrema religiösa rörelser, så ser man att det är liksom någonting som går igenom alla miljöer.
Ja, men när du tittade på IS, vad var det för någonting de lockade med? Eller ja, fortfarande lockar med, antar jag.
Jag har väl destillerat 7 löften. Och det första är då möjligheten att få utöva sin religiösa tro och sin religiösa plikt. Och där säger den islamiska staten då att kvinnor som lever i Europa inte får gå klädda i religiösa klädnader och se ut som de vill utan att bli misstänkliggjorda. Och att i den islamiska staten så får man gå klädd i hijab eller i burka och det är inget problem. Där är man liksom precis som alla andra, så att säga. Och det är då det första löftet. Och det andra löftet är löftet om att vara en viktig statsbyggare. Och där har man lite olika perspektiv på vad som är en viktig statsbyggare, men man skulle kunna sammanfatta det i att man kan vara en viktig statsbyggare genom att vara mamma, genom att vara hustru och också genom att vara yrkeskvinna, att faktiskt få utbilda sig till någonting och skaffa ett jobb i den här nya staten då. Det tredje löftet som man kan se då, det är löftet om tillhörighet. Och här pratar man väldigt tydligt om att det spelar ingen roll vilken hudfärg man har eller vilken etnisk bakgrund man har. Alla som kommer till den islamiska staten är oavsett liksom, de här faktorerna lika mycket värda och lika välkomna. Och det fjärde löftet är ett löfte som harmonerar lite med det tidigare löftet. Och det är någon form av löfte om ett systerskap och en djupare vänskap som inte går att få i väst på samma sätt. Man säger ganska tydligt att relationerna mellan kvinnor i Europa, de är liksom ytliga och man intresserar sig för helt oviktiga och världsliga saker såsom smink och kläder och ja, olika saker. Och här kan man liksom nå en djupare gemenskap. Om vi går vidare då till nästa löfte så är det ett löfte om ett äventyr. Och jag tror att det här kanske framförallt tilltalar yngre kvinnor. Och här lovar man liksom att genom att du ger dig ut på den här spännande resan till det här nya landet så kommer du att uppleva någonting som väldigt få har upplevt. Och att det skulle vara någonting attraktivt då. Och om vi går in på det sjätte löftet så har vi ett löfte om romantik. Många av de kvinnor som reser till den islamiska staten gör det ogifta och de får möjlighet att gifta sig med en tapper man, en krigare. Och mycket av den här propagandan som jag har tittat på ser ju liksom ut som någon form av dejtingmaterial. Det är väldigt unga, vitala män som alltid ler och som håller små kattungar och som ska liksom rädda världen. Det är det narrativet som man säljer. Och det sista löftet är då ett löfte om inflytande i både i IS politik men också i världspolitiken. Att du kan öka ditt inflytande i världen genom att komma hit till oss. Och ett sätt på vilket man gör det som kvinna då, det är att man underordnar sig kvinnor från andra religioner. Till exempel yazidierna då, som vi har sett. Där man liksom tar kvinnor till slavar och sådär. Och den här propagandan diskuterar liksom många av de här frågorna och säger att hur kan vi rättfärdiga det här beteendet? Och så kommer man alltid fram till i slutet att det kan vi göra utifrån Guds ord eller utifrån profetior och liknande. Så att det är de 7 löftena som jag har hittat när jag tittat på det här materialet.
Ja, men okej, så egentligen då så är det ganska grundläggande drivkrafter som man spelar på helt enkelt. Det som var lite spännande tyckte jag då var ju just det här med att vara del i ett stadsbygge och det här med arbete. Där sa de mina fördomar att det stämmer inte med den traditionella kvinnobilden.
Nej, och där är ju IS liksom den första terrorgruppen som lockar med den typen av löfte till kvinnor. Det har ju inte Al-Qaida till exempel gjort tidigare. Utan här har kvinnan fått en mycket, mycket tydligare roll. Och den säljs mycket tydligare i propaganda. Och därför tror jag att man kan se att det får mer genomslag också. Och det är liksom inte den här passiva kvinnan som målas ut. Även om hon inte ska delta i strid och sådär. Så har hon liksom en grundläggande och vital funktion för statens överlevnad. Hon ska föda nästa generationens krigare och hon ska attrahera nya kvinnor till kampen. Liksom. Så att hon spelar absolut en nyckelroll. Och det tror jag att en av anledningarna till att så många kvinnor har valt att resa till IS.
Men jag tänker, när de kommer dit då, infrias de här löftena?
Ja, det där är ju en annan femma. Det här är ju liksom propaganda, så det är väldigt ensidiga, extremt svartvita bilder av verkligheten. Och jag kan inte säga att det inte finns någon kvinna som får studera i IS eller får arbeta. Men det är ju absolut ingenting som den breda majoriteten av kvinnor får göra. Utan många hamnar ju i bostäder med andra kvinnor i väntan på äktenskap och sen är det ute i verkligheten liksom.
Ja, men så tänker jag att man kommer ner, man har blivit lockade av de här löftena och tänker att nu kommer jag hitta min roll. Och så blev det inte sådär som man hade tänkt sig. Och man känner bara, jag vill åka hem.
Mm.
Och jag tänker att det kanske inte heller är så himla lätt. Men om man nu lyckas att ta sig tillbaka hem, vad behöver man då mötas av för att känna sig trygg?
Ja, alltså jag tror ju att det är otroligt viktigt att man får möjlighet att knyta band till det samhälle som man har fötts in i och vuxit upp i. Och det kan man ju göra genom liksom, arbete, utbildning, en schysst bostadsmarknad. Det finns massa faktorer som spelar in här tycker jag. Att vi jobbar hårt mot diskriminering, att frivilliga organisationer och civilsamhällesaktörer är öppna och inkluderande och tillgängliga för alla. Det finns jättemånga parametrar här som måste klaffa för att alla ska med i Sverige. Liksom.
Och någonstans tänker jag, du sa att det är ungefär 40 från Sverige som har åkt.
Mm.
Och jag tänker att målet måste ju vara att ingen överhuvudtaget ska åka.
Absolut.
Och vad kan vi hjälpas åt att göra då? Jag tänker staten naturligtvis, men även vi som individer.
Ja, men där tror jag liksom att det är, precis som jag sa, viktigt att man ser att man är en del av samhället och att man har en framtid och att man har möjligheter. Och om man tar Lottakåren som ett exempel då, eller andra aktörer i samhället, så handlar det ju om att vara öppen och tillgänglig. Och också om att stärka den lokala demokratin, att människor känner sig delaktiga i samhället. Och kanske många gånger också om att faktiskt stå upp mot diskriminering. Det här är någonting som jag har tänkt på en hel del. När någonting händer i lunchrummet eller på bussen eller liknande, att liksom inte sitta tyst utan att ta ställning, att inte bli en del av den här tysta majoriteten och stå upp för liksom allas lika värde. Jag tror inte att man kan poängtera det nog mycket, för att det som IS säger är ju precis att att alla i vårt samhälle inte har samma värde. Att vissa medborgare är mindre viktiga och att de därför bör söka sig ett nytt sammanhang. Och där måste vi ju både i ord och i handling sälja en annan verklighet som vi kan stå för, tänker jag. Det tror jag är jätteviktigt.
Ja, det håller jag verkligen så mycket med om. Jag tänker att det finns ju en hel massa fördomar som vi växer upp med. Jag kan ju bara gå till mig själv med tankar som jag har fått med mig i uppväxten om någon som har en viss typ av kläder eller pratar ett visst språk. Och det är så viktigt att motverka det här. Och det kanske helt enkelt handlar om att bara vara lite nyfiken.
Ja, och om att inse att vi vet inte allt om allt. Och att det är helt okej. Så länge som man har en öppen och tillåtande attityd. Så tror jag att man kommer ganska långt med just nyfikenhet, som du säger.
Men du, tack så jättemycket för att vi fick ta en stund och prata med dig om det här viktiga ämnet. Och så hoppas vi att lyssnarna tar till sig av budskapet att vara inkluderande och helt enkelt visa lite civilkurage.
Det tror jag att vi kommer långt på.
Ja, jag kan ju verkligen förstå hur man kan lockas av löften om att vara del av någonting större, en väldigt viktig del dessutom. Det gäller verkligen att vi bryr oss om varandra och ser varandras behov av trygghet och delaktighet. Att vi inte är en del av den tysta massan utan står upp för allas lika värde. Och det kan ju vara lättare sagt än gjort, men fundera över hur du kan ta ett litet steg i din vardag mot att göra just det. Läs tips om det vi samtalat om hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Och nästa avsnitt av Lottapodden, det kan du lyssna på om 2 veckor, den 4 maj. Och då kommer Anna Björsson, som bland annat varit genderrådgivare till Försvarsmaktens insatschef, att reda ut vad begreppet gender innebär och hur Försvarsmakten arbetar med ämnet. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på iTunes eller Podbean. Och du följer väl Svenska Lottakåren på sociala medier? Vi är Svenska Lottakåren på Facebook och Instagram och Lottakåren på Twitter. Hej så länge!